Vi har nu kommit fram till dagens två sista bibelföredrag om Bibelns tillsträcklighet och klarhet och om skapelsen. Tanken är att dessa båda ska få belysa varann något, så att det sista föredraget om skapelsen ska få bli en tillämpning, en belysning av Bibelns klarhet. Det kanske kan för någon synas väl modigt att låta skapelsen få belysa läran om Bibelns klarhet. Är det något som är oklart, menar många, så är det väl Bibelns lära om skapelsen. Vi ska alltså först stanna vid ämnet Bibelns tillsträcklighet och klarhet. Och stanna då först vid det första, Bibelns tillsträcklighet. Och det står lite om det på sidan 22-23. Är Bibeln tillräcklig? Behöver Bibeln kompletteras? Är den alltför kortfattad eller oklar så att det behöver ytterligare belysas och informeras? Om vi då hämtar, som vi har försökt göra tidigare, vårt svar ifrån Bibeln själv, så blir svaret att Bibeln ger en tillräcklig information. Den är tillsträcklig. Bibeln innehåller, heter det, allt Guds råd. Står det i Apostlagärningarna 20:37. Det vill säga allt det som vi behöver veta för att vi ska bli visa till frälsning. Hos profeten Amos läser vi att Gud gör ingenting utan att uppenbara sitt råd för sina tjänare profeterna. Det vill säga, genom sina profeter, genom sina ombud, sina sändebud, uppenbarar han sitt råd, sin vilja. Vill vi veta Guds råd, så har vi att vända oss till Gud. Det var något som Gud ville inskärpa redan för de båda första människorna, när de för kunskapen om gott och ont skulle vara helt hänvisade till Gud, helt beroende av honom, genom att inordna sig i Guds plan, i Guds ord, i Guds verk. Men människan ville, som ni vet, gå sin egen väg och på egen hand bli Gud, skaffa sig kunskap om gott och ont, själv avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Så vill någon veta vad är rätt och vad är fel, så har han i Bibeln en tillsträcklig information. Det kan ju nämnas upplysningsvis för många människor som är villrådiga. Så jag vet då varken ut eller in. En del tycker si och en del så. Vi talar nu inte här om sådant som Gud har lämnat öppet för människor att utforma efter sitt eget tycke, givetvis alltid med beaktande av ansvaret inför Gud såsom en förvaltare av Guds goda. Vi talar alltså inte om detta, att Gud skulle ha reglerat allting på det sättet att vill någon veta om man ska ha svarta eller bruna skor, så är det bara att läsa i Bibeln så får du svaret. Eller om man ska skaffa sig en hund eller en katt, det är bara att slå upp i Bibeln det och det kapitlet. Utan det finns mycket av den varan som är helt lämnat öppet åt människan att i ansvar efter råd och lägenhet ordna. När vi talar här om vad vi behöver veta för att kunna känna Gud, för att kunna ha en rätt kunskap om Gud, för att kunna känna oss själva, för att kunna ha en rätt självkännedom, för att kunna veta vägen till himmelen. Var är vägen? Kanske vet av Johannes evangeliet att man frågade: var är då vägen? Jesus sa: vägen känner ni. Vägen känner ni. Man verkade oklar över det svaret, och Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Alltså, Herren är vägen. Hans ord är det starka ljuset, det säkra, ofelbara ljuset, ett ljus, en lampa på vår stig. Där har vi den rätta och tillsträckliga upplysningen och vägledningen. Och vi nämnde redan i ett tidigare föredrag hur detta betonas på många ställen av Jesus själv. Han hänvisar till skriften när det är frågan om vägledning. När han vandrar med Emmauslärjungarna efter sin uppståndelse, så behöver ju dessa båda Emmauslärjungar vägledning. De är förvirrade. De tror däremot att det är Jesus, som de inte vet att det är Jesus, som är okunnig. Är du en främling? Har du nyss kommit hit? Vet du inte vad som har hänt? I själva verket var det han som visste allt, men de var lite förvirrade. Lägg märke till att Jesus då inte säger: låt oss sätta oss ner här en stund, så ska jag klara ut det här för er nu en gång för alla. Det ligger till på det här viset. Utan han börjar med ett bibelstudium. Det står att han begynte med Mose och profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Han behövde inte börja med någon ny utläggning med nya informationer, utan det var redan givet i Gamla testamentets skrifter. Han tar dem till skriften. Där är ljuset. Där finns redan vittnesbördet. Han tar dem till sin faders vittnesbörd, som Gamla testamentets skrifter också kallas, och för dem in i vittnesbördet, så att de får ljus över sin stig, så att de får öppnade ögon. Och efteråt måste dessa båda lärjungar säga: hur brinnande var icke våra hjärtan i oss när han gick med oss på vägen och uttydde för oss skrifterna, vad som var sagt i alla skrifterna och i psalmerna. Så är det. Skriften har denna förmåga, och skriften är tillräcklig. Eller när Jesus talar om den rike mannen och Lazarus, som vi förut påminde om. Fader Abraham får inte order att sända Lazarus tillbaka för att ge extra information. De har Mose och profeterna, det räcker. Tror de inte denna information, så tror de inte heller om de får ytterligare information. Och Jesus hänvisar till Mose. Ni har Mose. Han har skrivit om mig. Trodde ni i Mose, så skulle ni tro mig. Ty om mig har han skrivit. Det behövdes inget ytterligare. Och när så vad Jesus har talat och bekräftat, man kan ju säga att hela Nya testamentet är en bekräftelse av Gamla testamentets uppenbarelse, en besegling av att löftet var sant. Han som skriften har talat om har nu kommit, och vi får veta hur han kom och vad han sa, att han var uppfyllelsen av skrifterna. Och hans befullmäktigade sändebud har bevarat det, och vi kan läsa om det i evangeliet, i breven, i de nytestamentliga böckerna. Så behövs det inga tillägg, inget ytterligare. Men nu är det betecknande för människan att hon är icke nöjd. Hon vill veta mera. Och hon vill veta utöver det skrivna. Och gå ifrån det skrivna. Om hon verkligen sysselsatte sig med vad som var uppenbarat, så skulle hon ha mer än nog. Men hon vill spekulera över annat som där inte står. Och det är ett allvarligt tecken när man börjar på det sättet om man är kristen. För det är en flykt undan skriftens tydliga undervisning till det som inte är uppenbarat. Redan på Jesu tid så ville man ha någonting extra. Man kom till Jesus och ville ha lite extra ytterligare information. Något särskilt tecken. Och ni vet Jesus svar. Ett ont och horiskt släkte söker efter tecken. Och inte ett annat tecken skall givas det än Jonas tecken. Och så står det, och han övergav dem och gick sin väg. Det största av alla tecken stod mitt framför dem, och så har de, på svenska säger man, mage att begära efter ett tecken. Jonas tecken stod livslevande mitt framför dem. Kristus själv, det största av alla tecken. Under över alla under. Gudamänniskan som bär namnet under. Hans namn skall vara, hade profeten Jesaja redan sagt, under. Det kan stå översatt underbar i råd. Under. Rådgivare. Hjälte, Gud, evig fader, fridsförste. Han är ett under, det största av alla tecken. Och så begär man tecken, gör ett tecken så att vi får tro. Ett ont och horiskt släkte vill gå utöver det givna tecknet, den givna uppenbarelsen. Det största och stora som vi redan har. Och han övergav dem och gick sin väg. En allvarlig varning när vi vill ha något extra. Arrangera stora möten och ni kan komma till tro om vi kunde göra något särskilt märkliga tecken här ikväll. Och det är föraktade, det som inte ser så mycket ut men som är det största av allt. Det blir man så lätt blind för. Man behöver något extra, något sensationellt. Och tänk efter hur Kristus har ordnat det med sin församling. Hur han har lämnat bort det sensationella. Det är några skröpliga människor som kommer samman. Och de läser en bok som heter Bibeln. Och man döper. Bara med ord, Guds ord förenat med vatten. Så torftigt för den naturliga människan. Inga märkliga ting. Man delar ut Kristi sanna lekamen och blod i och med och under bröd och vin. Enkelt bröd och vin. Och man kan inte se Kristi lekamen och blod med ögat. Man ser där bara bröd och vin. Man ser i dopet bara vatten. Man ser bara en bibel. Man bara hör en präst med en sprucken stämma. Som kanske stammar och hackar och hostar lite. Det ser inte mycket ut. Och likväl, den väldige treenige guden är där mitt ibland den. Jesus säger till dem som tycker det här är för lite, vill ha någonting extra. Så att det syns, när kommer egentligen Guds rike? När det verkligen blir ett ordentligt rike som syns och där det fungerar med en ordentlig regering. Jesus säger, Guds rike kommer inte på det sättet. Guds rike är invärtes i eder. Som det också kan översättas mitt ibland. Det är Guds rike. Det är tron på Jesus Kristus. de som är födda på nytt. Och ingen människa kan se här och gå och peka ut. Nu ska vi se vilka som är födda på nytt här. Det har man försökt med. Nej, vi kan inte se in i hjärtarna. Det är alltså skröpligt, mycket osynligt. Tron är osynlig. Det enda vi kan se och höra, det är bekännelsen. Vad är din bekännelse? Och efter den har vi att gå. Likväl kan vi icke vara helt vissa. Till någon kan vara en hycklare. Någon kan luras. Någon kan imitera. Utan Gud alena känner det sina. Och vi har inget bud att se in i människors hjärtan. Men vi har ett bud att pröva läran. Att pröva bekännelsen. Talar han i enlighet med Guds ord? Är det den bibliska bekännelsen han för? Då har jag, även om han skulle vara en hycklare, det vet inte jag, att akta honom som min käre broder i tron. Och vi står samman som en man i samma bekännelse. Och räcker denna bekännelse, detta vittnesbörd om Kristus och hans ord till människorna. För att också det skulle komma till tro. Guds rike är inte av denna världen. Det kommer inte på ett sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen. Det invärtes i eder, det är osynligt. Det är trons rike. Men likväl ett härligt nåderike. Och det säger oss lite grann om detta förakt för det som inte ser så mycket ut, säger oss lite om detta, att man vill alltså ha mera. Man vill inte nöja sig med skriften sådan den är. Det behöver bättras på eller kompletteras. Det är inte tillräckligt, menar många. Men så säger alltså inte skriften. Vi ska också ha klart för oss att när vi har bekännelser, när vi till exempel bekänner, jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Eller jag tror på Jesus Kristus, sann Gud. Född och icke skapad av samma väsen som Fadern och så vidare. Eller någon annan bekännelse. Eller hela de lutherska bekännelseskrifterna. Så är dessa bekännelser inte en komplettering till Guds ord. Inte ett tillägg till Guds ord. Utan i den mån det är rätta bekännelser. Vilket vi visar om, de jag nämnde. Det vill säga att de endast lär det Bibeln lär och förkastar det Bibeln förkastar. Så är det endast Bibelns lära, tillräckliga lära, som här är sammanfattad och upprepad. Framtagen i relation till sådant som har blivit omtvistat. Det är inga tillägg, får aldrig bli en komplettering, får aldrig sättas över Guds ord. Utan Guds ord är alltid och måste vara högsta norm, regel och rättesnöre. Men inte heller är det så med en rätt bekännelse att man säger, ja, det här är min bekännelse i den mån den är biblisk. Det här är min bekännelse i den mån den stämmer med Guds ord. Vad är det för bekännelse? Luft, ingenting. Det är som du skulle gå ut och säga, jag tror att Jesus Kristus verkligen, kroppsligen har gått ut ur graven på tredje dagens morgon. Det vill säga i den mån det är det som Bibeln lär. En sån bekännelse är ingenting värd. Vad är det för bekännelse? Jag tror att Jesus Kristus är sann Gud i den mån det är vad Bibeln lär. Nej, den kristna bekännelsen är viss. Detta är Bibelns lära. Det här är vad Bibeln lär. Om jag inte kan säga att det här är den bibliska läran, så här tror jag eftersom Bibeln lär så, då skulle jag aldrig ha den bekännelsen. Och så får vi aldrig anta några bekännelseskrifter, någon trosbekännelse, om vi inte kan anta den därför att den är biblisk. Om vi antar den i den mån den är biblisk, så kan vi ju lika gärna anta Jehovas vittnens lära eller muhammedanismens lära. Jag kan ju fullt säga att jag anser att Koranen är det rätta i den mån det stämmer med Bibeln. Jag har inte sagt för mycket. För stämmer det inte med Bibeln, så är det ju inte min bekännelse. Så har man ibland trott att det är särskilt fromt och riktigt att ha en bekännelse i den mån som, säger ni i den mån som på norsk, i den mån som det stämmer med Bibeln. Nej, så är det inte, utan jag tror eftersom detta är vad Bibeln lär. Jag lär detta eftersom det är Bibelns lära. En sådan bekännelse, den bär frukt. En sådan bekännelse skulle de kristna ha, en och samma bekännelse, i glädje och frimodighet. Kan man då ha en sån bekännelse? Ja, i den mån Bibeln är klar. Då kommer vi in på det andra. Men om inte Bibeln är klar, så kan vi ju säga, ja, det är min tolkning, men jag vet inte riktigt. Och hur tolkar du? Ja, det är så många tolkningar, jag vet inte, kanske så. Nu talar vi inte om enskilda ställen i skriften som vi genom okunnighet i grammatik eller genom slöhet att läsa, genom att vi inte har läst ordentligt och satt oss in i Guds ord, eller kanske därför att det är en anspelning i skriften som vi inte känner till riktigt, där är vi ovissa, utan jag talar om den bibliska läran. Det bibliska lärorna, vad Bibeln för fram klart och tydligt. Ja, det är allt vad Bibeln lär. Det är klart och tydligt. Är det möjligt? Ja, vad säger Bibeln? Bibeln säger att den är klar. Den är ren. Det som undervisas från Gud är icke oklart, utan det är renat i degen 7 gånger. Psalm 12, vers 7. Det är fullkomligt. Tömima betyder utan brist, utan något fel, utan någon fläck. Likväl kan vårt förnuft ha svårt att gripa om det som klart uppenbaras. Varför då? Ja, det har vi talat om förut. Därför att evangelium är så obegripligt för den naturliga människan. Guds djupheter, Guds hemligheter, svåra att fatta och förstå. Ja, det kan heta om Paulus skrifter, som jämställs i 1 Petri brev, i 2 Petri brev 3:16 med gamla testamentets heliga skrifter, kan heta om dessa att det är åtskilligt i dem som är svårt att fatta. Det vill säga, människan har svårt att acceptera allt vad där står. Och vi ska strax säga något mer om detta. Vi måste först göra klart för oss vad vi här menar när vi nu talar om Bibelns klarhet. Vad menar vi? Vad menas med skriftens klarhet? Vi menar, blir svaret, för det första en yttre klarhet och för det andra en inre klarhet. Bibeln har en yttre klarhet och Bibeln har en inre klarhet. Vad menar vi med Bibelns yttre klarhet? Jo, vi menar att Bibeln består av ord och meningar som är formulerade på ett förståeligt, begripligt, mänskligt språk, som uttrycker alla sanningar som Gud har velat uppenbara för oss och som vi behöver veta. Vi har möjlighet att tränga in i dessa texter, i detta mänskliga språks olika uttrycksmöjligheter. Gud har inte givit oss Bibeln på ett sånt mänskligt språk som är unikt, som inte följer språkets lagar och uttrycksmöjligheter, utan just genom att lära känna det mänskliga språkets uttrycksmöjligheter har vi möjlighet att klart och enkelt förstå vad här står. Det betyder att Bibeln använder en hel rad av dessa olika möjligheter att uttrycka sig som språket har. Och det är meningen att vi ska förstå det och ha klart för oss vad språket betyder, vad språket har för medel. Det som är bildspråk, det ska vi låta vara bildspråk. Det som är historiskt ska vi låta vara historiskt. Det som är symboliskt ska vi låta vara symboliskt och så vidare. Men när är det ena och när är det andra? Jag somliga tror att det får vi rent godtyckligt fastställa. Om jag tycker att det här är för svårt att tro på, då säger jag att det är symboliskt. Om jag tycker det här är en bra sak, det ska vi ha här i Stavanger, då säger jag att det här är historiskt. Jag tycker att det här ska vi tolka om lite grann och säga att det här är bildligt eller någonting. Nej, så är det inte, och så är inte det mänskliga språket. Utan vi kan av sammanhanget se vad det är för uttrycksmedel som språket använder just här. Vi ska i nästa föreläsning visa att när vi läser första Mosebok, till exempel de tre första kapitlen, så är det enkel historisk rapportering, historiskt språk, vad som har hänt här i vår värld. Det är icke symboliskt, det är inte mytiskt, det är inte bildspråk. Utan var och en som vill veta sanningen, och till och med de som inte tror på Bibeln, som inte kan acceptera vad Bibeln säger om skapelsen, skulle kunna vara så ärliga att de säger: jag tror inte på det här, men Bibeln säger så här. Men ofta blandar man ihop vad man själv tror och vad som står i texten. Så man själv tror att det har varit en lång utveckling, då säger man det är vad som står i texten. Dock inte alla. Det finns bibelforskare som är mycket kritiska, som till exempel en som heter Skinner. Men han säger likväl att det är ofrånkomligt, man kan inte komma ifrån att vad Bibeln här säger, det vill vara enkel historisk information. Det går inte att komma ifrån att Bibeln talar om att Gud har skapat världen på en vecka, på 6 dagar. Det står det så enkelt och tydligt. Och vi ska nästa timme se efter, gör det? Det som är historisk, bokstavliga historiska fakta, det ska vi låta vara bokstavliga historiska fakta. Det som är symboliskt, till exempel många saker i Uppenbarelseboken, framgår att det är bilder och symboler, numeriska tal. Det ska vi låta vara symboliskt. Vi ska inte försöka att göra talet 144 000 till någonting annat, eller talet 12 till någonting annat om det inte vill vara det. Eller när vi läser i Johannes 15 om att Jesus är vinträdet, ni är grenarna, så är det metaforiskt. Klart och tydligt. Jesus har inte påstått att han är ett vinträd i bokstavlig mening, ett träd. Eller han säger jag är dörren. Utan det är metaforiskt. Jag vet inte om ni är bekanta med de här olika uttrycken för språkets uttrycksmöjligheter. När det i Apostlagärningarna 15 står att ni läser, eller de som läser varje sabbat Moses, så är det vad man kallar metonymiskt uttryckssätt. Inte läste de Mose, de läste ju vad Mose hade skrivit. Så använder vi sådana uttryckssätt. En del säger att jag läser Erlandsson, men läser inte mig, de läser vad jag har skrivit. Jag läser Dahl. Jag läser inte personen, jag läser vad han har skrivit. Sådana metonymiska uttryck är vanliga. Det finns hyperboliska uttryck. Hela judiska landet gick ut till Johannes döparen. Hela världen lät skattskriva sig. Hyperboliska uttryck betyder inte att det var precis varenda baby som kröp ut till Johannes döparen. Att varje stad och by tömdes precis. Utan sådana hyperboliska uttryck känner språket. Och för att vi ska förstå hur och vilken mening språket använder sådana uttryck, så är det bara att gå till språket och lära känna det. Så ska vi alltså alltid tolka skriften på dess egna villkor. Se efter vad Bibeln använder för språkbruk och ta det naturligt och enkelt som det står. Använder skriften ett runt tal, så ska vi låta det vara ett runt tal. Och ett runt tal är inte mera oriktigt än om man skulle använda ett exakt tal. Om nu skriften vill använda ett runt tal, som den ju gör ibland. Bibeln använder ibland fenomenologiskt språk, det vill säga talar om universum från människans synfält där hon står. Då ska vi låta det vara så. Precis som vi talar om att solen går imorgon upp i Stavanger 6:03. Det är fenomenologiskt språkbruk och går ner 19:13. Kanske. Ja, det är ju från vårt synfält där vi står. Och så säger någon, haha, så ovetenskapligt och okunnigt att tala om solen som går upp och går ner. Det är inte alls okunnigt, inte alls ovetenskapligt. Jag använder mig av fenomenologiskt språk. Och det är inte mer okunnigt än ovetenskapligt än att sitta på månen och uttrycka vad man ser därifrån. Och tro att det är det enda sättet att uttrycka en sak. Vi ska alltså tolka skriften naturligt i enlighet med orden, grammatiken, sammanhanget, det språkbruk som används i just detta sammanhang. Och då finner vi Bibeln har en yttre klarhet. Den anger klart och tydligt vad det är frågan om. Det var det första. Det andra var den har en inre klarhet. Och med inre klarhet menar vi skriftens kraft att vinna ett mottagande från oss. Att det den säger blir mottaget, taget emot i tro, taget emot som sant. Skriften har en gudomlig kraft, har vi talat om, att verka en förändring hos oss. Lagen har en kraft att krossa och döda, avslöja, tillintetgöra. Evangelium, att ge liv, att föda på nytt. Och då ges en inre klarhet. Den som blir född på nytt får en helt annan, djupare förståelse av skriftens sanningar. Den ser det djupa sammanhanget i nyare och klarare ljus. Vi läser till exempel i första Korintherbrevets 2 kapitel om detta med skriftens inre klarhet. I den 14:e versen står det till exempel, men en själisk människa, jag vet inte vad det står på norsk, en naturlig människa tar inte emot vad som hör Guds ande till, det är henne en dårskap, hon kan icke förstå det. Till det måste utgrundas på ett andligt sätt. Här talas om skriftens inre klarhet. Skriften har kraft att vinna ett mottagande. Och genom ett sådant mottagande, genom Guds ande, ser man klart skriftens klarhet, skriftens inre klarhet. Den är fördold för den naturliga människan. Den naturliga människan kan däremot se skriftens yttre klarhet. Det finns de som har missförstått detta så att Det här handlar om att skriften har ingen yttre klarhet. Det skulle ju innebära att en människa kan i så fall aldrig bli född på nytt. Hur ska en människa komma till tron och födas på nytt? Ska hon då först bli en ny människa och sen bli född på nytt? Då måste hon ju verka sin nya födelse själv. Men det är ju ordet, det yttre ordet som verkar den nya födelsen, evangelium. En naturlig människa kan alltså se den yttre klarheten, och det är den yttre klarheten som kan ge en inre klarhet. Om den yttre klarheten får föda en människa på nytt, så får hon en inre klarhet. Hon ser ännu mer hur klart skriften är. Och det kanske inte är så underligt att vissa människor som står främmande för evangelium och Guds rike inte kan fatta hur troende människor kan tycka att Bibeln är en harmonisk enhet. Kan inte fatta hur de kan hålla fast vid att allt i Bibeln är Guds ord, klart och redigt, när det för många människor ju är en blandning av motsägelser och konstigheter och felaktigheter. Ja, att det har blivit så för många har ju sin grund i att Bibelns yttre klarhet har förvanskats genom att man inte läser Bibeln som det naturligt föreligger, utan man ändrar om och tolkar bort och ska tolka symboliskt vad som är historiskt och historiskt vad som är symboliskt, och på olika sätt stycka sönder skriftens framställning. Då ska vi sluta med några påpekanden i anslutning till detta att skriften är klar. För det första, det betyder inte att skriften tillfredsställer vår nyfikenhet i allt. Det betyder inte att skriftens framställning är uttömmande. Att vi till exempel får en uttömmande framställning om skapelsen, så att vi får veta allt som vi ville veta. Vad hände egentligen på första dagen, de första timmarna? Och vad var det för processer bakom detta att bergen blev till? Hur gick det till exakt? Det får vi inte veta. Eller vad hände vid bröllopet i Kana, när vinet var slut och Jesus säger åt dem att fylla upp 6 tunnor om cirka 100 liter var? Vi förstår att det blev en viss överraskelse, så mycket. Och ni vet att det är ganska arbetsamt i Palestina att hälla upp vatten. Det är inte bara som här att skruva på kranen. Och även om man skulle ha gjort så, tar det en stund att samla ihop 600 liter. Och man bar och hällde flera gånger. Kanske kom en lång skara på 10 stycken med sina kar på huvudet. Man fick förmodligen gå ner till brunnen först och hämta. Och hällde och hällde. Och sen när den ena var full, bara fortsätta. Och så 300, 400, 500 liter och 600 liter. Häll upp. Och det var gott vin. Vi skulle vilja veta, vad hände? Hur kunde det hända? Hur gick det till? Detta omöjliga. Vatten blev vin. Men vi får inte veta allt. Och vi kan nu spekulera. Och så kan man spekulera om sin utkårelse. Eller man spekulerar varför kommer människor att komma till helvetet. Gud som är så god, varför frälsar han inte alla? Eller hur kan egentligen Gud vara treenig? Det är en rad saker vi inte kan till fullo fatta med vårt förnuft. Hur kan Jesus Kristus i samma person vara sann Gud och sann människa utan sammanblandning, men ändå en enhet i personen. Hur kan i nattvarden föreligga verkligen Kristi sanna lekamen och blod under bröd och vin? Hur är det möjligt att vi får äta med munnen, ja alla nattvardsgästerna får ta emot med brödet och vinet Kristi sanna lekamen och blod? De som tror till liv, de som icke tror till dom. Hur är det möjligt? Hur kan det bli en förening mellan jordiska element som bröd och vin och Kristi sanna lekamen och blod, just den lekamen som har utgivits i döden på korset, det blod som har runnit där för alla våra synder? Hur är det möjligt? Och inte bara på en plats utan runt över hela jorden, överallt där man firar Herrens heliga nattvard i enlighet med Kristi instiftelse och befallning. Vi kan icke utreda och fatta allt, eller att det är 100% Guds förtjänst om jag kommer till himmelen, 100% mitt fel om jag kommer till helvetet. Vi får det inte alls att stämma. Skriftens klarhet betyder alltså inte att varje sanning som skriften uppenbarar klart och tydligt är helt begriplig för oss, är helt begriplig för vårt förnuft. Vi får inte blanda ihop dessa saker. Varje sanning som skriften klart och tydligt uppenbarar för oss, den är därmed inte alltid begriplig för oss. Vi får ropa som Paulus: hur djupt är det inte? Hur stort, hur väldigt är inte det som hör Gud till, det Gud har uppenbarat? Och det som inte är uppenbarat uttömmande, då ska vi inte låta vår nyfikenhet skena iväg så att vi spekulerar och spekulerar, utan vi ska sysselsätta oss med det som är uppenbarat. Och det är mer än nog. Du kan börja med vad som är uppenbarat om ditt onda hjärta, så har du nog för ikväll. Men jag skulle inte vilja råda att du stannar i att se på ditt hjärta ikväll. Du kan ju dö. Och du blir förtvivlad och dör i otro, i mörker. Utan se på Herren Jesus, vad han har gjort för dig. Vi ska alltså ta denna lära om Bibelns tillräcklighet, tillsträcklighet och klarhet, så att vi ska enkelt studera och läsa vad Bibeln uppenbarar. Och vi ska bruka förnuftet som ett tjänande instrument, inte som ett lärande och dömande instrument. Luther och andra har talat om att förnuftet kan användas på två sätt. Antingen på det rätta sättet som minister, eller på det felaktiga sättet som magister. Förnuftet ska inte användas som minister. Minister betyder, förnuftet ska användas som minister. Minister betyder tjänare. Ett tjänande redskap. Ett tjänande redskap. Vi kanske inte tänker på det när vi tänker på våra ministrar. Tänker det någon här uppe som styr och ställer och råder över våra huvuden. Men minister betyder ju egentligen tjänare. Ett tjänande redskap. Så skulle förnuftet vara. Det är en Guds gåva. Men den ska brukas som en minister, som ett tjänande redskap. Inte som magister. Förnuftet som sitter som magister och lär, föreskriver Gud vad han får säga, dömer över Gud och hans ord. Nej, som minister, inte som magister. Som tjänande verktyg, inte som rådande och lärande, dömande verktyg. Så ska skriften pröva detta, få delge sig av sin yttre klarhet. O också av en inre klarhet, så att du med glädje kan stämma in med den helige ande. Hur ljuvligt är icke Herrens ord, hur ljuvlig är icke budbärarens fötter, det vill säga evangelium, som meddelar mig och räcker mig det eviga livet, saligheten, som en alldeles fri gåva, oförtjänt, av nåd, för Jesu Kristi skull, tack vare Guds ord som var så klart och tydligt, som gav mig denna undervisning, uppenbarade detta för mig, så har jag liv och över nog. Amen. Då tar vi nästan 15 minuters rast fram till dagens sista föreläsning om skapelsen. Vi talade förut om att skulle kanske ta upp en kollekt ikväll till omkostnader för denna kurs. En kollekt som går till stiftelsen Biblikums arbete. Alla som vill ge kollekt för vårt arbete kan använda sig av en kollektkartong som står nere vid utgången. Och jag vill pålysa om att det är särskilt trevligt ute ikväll. Och skönt att gå ut på trappen. Få lite frisk luft.